إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Vi fortsätter att gå igenom boken Usul al-Thalatha. Och vi pratade förra veckan om islams pelare. Och vi sa att islam har 5 stycken pelare, vilket är trosbekännelsen om la ilaha illallah, att ingen har rätten att dyrkas förutom Allah, och Muhammad är Rasulullah, och att Allah är, och att Muhammad sallallahu alaihi wasallam är Allahs sändebud, och sen att man ber och betalar allmosan till de fattiga, fastar i Ramadan, och att man gör hajj till Allahs hus. Och idag kommer vi prata om arkanul iman, trons pelare. Och författaren rahimahullah, han säger på arabiska: al martabatu thaniya al iman wa huwa bid'un wa 70 shu'ba fa a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq والحياء شعبة من الإيمان وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ودليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Och detta på svenska betyder iman, tro. Den andra nivån av religionen är iman. Den är ungefär 70 delar. Den översta, eller den högsta delen, är att säga la ilaha illallah, ingen förtjänar dyrkan utom Allah. Och den lägsta delen av dessa ungefär 70 delar är att man avlägsnar någonting skadligt från vägen. Och el-haya, blyghet, är en del av iman. Och de grundpelarna som man måste tro på, de är 6. Man måste tro på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen, och man måste tro på ödet, vare sig det är gott eller ont. Och beviset för dessa 6 grundpelare är Allahs uttalande: rättfärdighet är inte att vända era ansikten mot öst eller väst, utan sann rättfärdighet innehar den som tror på Allah och den yttersta dagen, änglarna, de skrivna och profeterna. Och beviset för ödet är Allahs uttalande: allting har vi skapat med al-qadr, som är ödet. Och vi gör som vanligt, vi läser förklaringen av Sheikh Ibn Baz rahimahullah, den lärde, mycket lärde mannen, och sen så kommer vi att nämna lite andra förklaringar på dessa punkter. Sheikhen Allah yarhamu säger att iman, tron, är det som har med hjärtat att göra, vilket betyder att man ska tro på Allah, att han är allvärldarnas herre, och det är han ensam som förtjänar dyrkan. Man ska tro på hans änglar, hans böcker, hans sändebud och återuppståndelsen efter döden, paradiset och helvetet, och även tro på ödet, vare sig det är gott eller ont. Och allt det här har med hjärtat att göra. Så det är en grund som måste finnas i människan. Och man kan inte säga att en människa, han har islam, för la islam illa bil iman, wa la iman illa bil islam, säger sheikhen. Det finns ingen islam utom iman, och det finns ingen iman utom islam. Så man måste ha både islam och iman. Och islam, han säger då att man underkastar sitt yttre, alltså sina kroppsdelar, sin kropp. Man underkastar sin kropp till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man måste också underkasta sitt hjärta och tro på dessa saker. Och därför nämner Allah båda dessa saker i Koranen, att man måste ha islam, alltså vara muslim, och man måste också ha iman, man måste vara en mu'min. Och profeten alaihissalam har också nämnt dessa två saker. Så islam är att man underkastar sitt yttre och lyder Allah subhanahu wa ta'ala och håller sig borta från synder. Och iman, tro, omfattar vad som finns, alltså den här tron som finns i hjärtat och det som har med hjärtat att göra. Och ibland säger sheikhen att islam betyder iman och iman betyder islam. Okej, ni hör ofta ibland ordet islam och ni hör ibland ordet iman. Och om de nämns tillsammans, alltså som här i boken, man nämner islam och sen iman, eller som i hadithen som är berättad av Jibril, eller hadith Jibril som vi kommer nämna, där finner vi också att han nämner först islam och sen iman. Om de nämns tillsammans, då menas islam, de yttre delarna, alltså att man säger trosbekännelsen, att man ber, att man fastar, gör hajj och betalar pengar till de fattiga, saker man gör med kroppen. Och iman menar på de sakerna som finns i hjärtat, som har med tron att göra, som här, tron på Allah, änglarna, böckerna, sändebuden och så vidare. Men om de nämns ensamma, som då Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna dina inda Allahi al-islam, att sannoliken så är religionen hos Allah al-islam, då omfattar det även iman. Då omfattar det även tron. Att om Allah säger att hans religion är islam, så omfattar det även iman, att man ska tro. Och samma sak om Allah eller hans sändebud nämner al-iman, att man ska ha iman, man ska ha tro, då omfattar det även islam. Som i hadithen som vi kommer nämna, där Allahs sändebud alaihissalam, han sa att iman är 70 delar, cirka 70 delar. Den högsta av dem är la ilaha illallah, och den lägsta av dem är att ta bort någonting skadligt från vägen, och blyghet är en del av tro, av iman. Så vi finner i den här hadithen att ta bort någonting skadligt är en del av tro. Och att ta bort någonting skadligt är någonting man gör med sin kropp, och det är inte någonting som har med tro att göra. Självklart så tar man bort någonting skadligt för att man vill att ens bröder och systrar inte ska såras genom att gå på detta. Men generellt så har det med ens gärningar att göra. Och därför säger de lärda att de här 70 delarna av iman omfattar även bönen, att göra hajj och betala pengar till de fattiga och så vidare. Ja. Och nu ska vi nämna lite från några andra böcker. Iman på arabiska språket är att det kommer från, alltså det betyder al-iqrar wa tasdiq, att tro på någonting, alltså att acceptera någonting eller attestera någonting, att godkänna någonting. Okej. Okay. Och i den islamiska terminologin så betyder iman att det är någonting som man säger med munnen, med tungan, någonting som man tror på med hjärtat och någonting som man agerar på med sina kroppsdelar. Och den här tron ökar då man lyder Allah, och den minskar då man är olydig mot Allah. Det här är definitionen av iman som alla måste kunna. Det är qawl bil lisan wa i'tiqadu wa i'tiqadu al-qalb wa 'amalu al-jawarih. Att man säger med tungan la ilaha illallah, man tror på det med sitt hjärta och man agerar i enlighet med det med sina kroppsdelar. Det ökar med lydnad till Allah och det minskar med olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller vissa säger att det minskar med lydnad till shaitan, som är exakt samma sak. Och det här är jätteviktigt att man säger att man måste säga, tro och agera. För det finns vissa muslimer som bara säger att de är muslimer och säger att de har tro i hjärtat, men de agerar inte på vad islam har beordrat med. Och det här är helt fel, utan om man vill vara muslim så måste man även agera. Man måste be och så vidare. Det räcker inte med att bara säga att man är muslim. Ja. Så en till sak här som nämndes angående den här hadithen är att då han sa att iman, tro är cirka 70 delar. Och i en annan hadith sa han cirka 60 delar. Alltså mellan 63 till 69 eller 73 till 79. Och den bästa och högsta av dessa delar är la ilaha illallah, för det är grunden till allting. Med la ilaha illallah Muhammad Rasulullah så blir människan muslim. Och då börjar hans gärningar att accepteras. Och om en människa inte säger det här och tror på Allah och hans sändebud, så spelar det ingen roll hur mycket goda gärningar man gör, man kommer inte att få det accepterat av sig. Och sen så sa han att den lägsta av dessa 70 delar är att ta bort någonting skadligt från vägen. Och de säger här att till exempel att ta bort någonting smutsigt, eller taggar, eller glasbitar och så vidare. Någonting som skadar muslimerna i deras väg. Och Sheikh Ahmed Najmi, han nämner här att om det nämns att det här är den lägsta delen av iman, så betyder det inte att vi ska se ner på den, att vi ska tänka att det är någonting litet. Eftersom att profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith, då en man gick på vägen så såg han en taggbuske, typ en gren med taggar på, så han tog bort den och Allah var tacksam och förlät honom för denna gärning. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. Så kolla hur den här mannen blev förlåten för alla hans synder, för att han tog bort någonting skadligt från vägen. Vilket också tyder på att han bryr sig om de andra muslimerna. Och likadant så nämner Sheikhen också att det var hadithen om en kvinna från Bani Israel, från nationerna som levde innan oss, de som följde profeten Moses, Musa alayhi salam, som också var muslimer. Det fanns en kvinna från dem som var prostituerad. Alltså hon syndade. Men hon gick en gång förbi en hund som höll på att dö av törst, som typ satt och slickade på sanden nästan för att han var så törstig. Så hon fick liksom medlidande för hunden och gick och hämtade vatten från en brunn som hunden inte kunde nå till och gav hunden vatten. Så Allah förlät henne för alla hennes synder. Så man ska inte se ner på synder. Som det också har nämnts i sunnan, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, att du ska inte se ner på någon synd, även om det skulle vara så att du möter din bror med ett leende på ditt ansikte. Så är det här också en god gärning. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa också att frukta helvetets elden, om det så är genom att ge bort en halv daddel till någon som behöver den. Så som muslim ska man inte se ner på goda gärningar. Och här i hadithen nämndes också att al-haya, blyghet, är en del av iman, av tro. Och den här blygheten och skyggheten betyder inte att det ska vara någonting som till exempel hindrar en från att söka kunskap. Man ska inte vara så blyg så att man inte vågar fråga en fråga till exempel. Det här är fel. Den här blygheten är inte någonting som människan prisas för, utan människan klandras för det. Utan den blygheten och skyggheten som nämns här är den är den blygheten som hindrar människan från att göra onda och fula saker framför människor. Eller man är blyg och skygg för att visa folk, alltså om det finns synder som är dåliga, så är man blyg för att folk ska se dessa synder. Och det här är den blygheten som är bra. Och den bästa av blygheten är att vara blyg för Allah subhanahu wa ta'ala. Och de säger att om man är blyg och skäms för Allah, då kommer man att hålla sig borta från synder. Man skäms att synda om man vet att Allah ser en. Och det gör han. Och man skäms om man är också blyg att inte göra de saker som Allah har beordrat. Och det här är den bästa formen av blyghet. Och det var en gång en man som stod och typ predikade och sa till hans kompis att han inte skulle vara blyg. Så profeten Muhammed sa, när han gick förbi, så sa han: låt honom vara, för sannoliken så är iman, så är blyghet från iman. Det är från tro. Det är från tro. Så blyghet är en del av tro. Och den hadithen finns i Bukhari och Muslim. En till sak. Vi nämnde att iman, tro, består av tal, tro med hjärtat och handling. Finns det något bevis som bevisar alla dessa tre? Ja, det gör det. Det är exakt samma hadith som vi har nämnt innan. Att då profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att iman är cirka 70 delar, så sa han: den bästa av dem är la ilaha illallah. Och det här är tal med tungan. Och det lägsta av dem är att ta bort någonting skadligt från vägen. Och det här är en gärning som man gör med kroppen. Och el-haya, blyghet, är också en del av iman. Och blyghet är någonting som finns i ens hjärta. Så den här hadithen omfattar alla tre delar och vad kan man kalla det för, pelare som måste finnas för att man ska ha iman. Och sen så nämner författaren att iman har sex pelare. Den har sex pelare som också självklart omfattas av dessa 73 eller cirka 70 delar. Och dessa sex pelare är: tron på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen och ödet. Och så nämnde han beviset för det. Och vi tänkte förklara dessa sex pelare bi-idhnillah. Och vi kommer göra det ganska kortfattat, för jag kommer att förklara dem djupare i vår lektion på söndagar, då vi går igenom Riyad al-Salihin. Och vi går igenom förklaringen på Jibril, hadith Jibril. Där kommer vi inshallah att fördjupa oss i varje punkt av dessa punkter. Men vi kommer nu att nämna detta kortfattat. Vad gäller tron på Allah, som är grunden till allting, så omfattar det tron på Allahs existens. Man måste tro på Allahs existens. Och det här har vi talat om tidigare, beviset för Allahs existens. Och sen måste man tro på vad som har med tawhid rububiyya och uluhiyya och asma och sifat att göra. Man måste tro på att allt herravälde tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Att han är konung över allt. Han styr och bestämmer över allt. Det är han som äger allt. All makt finns i hans hand. Och det är han som har skapat allt. Han ger liv till vem han vill. Och han är den som har gett liv till allting levande. Och han är den som kommer ta livet från allting levande. Det är endast han som kan kontrollera detta. Och det är han som försörjer oss, ger oss mat och dryck och hälsa. Och han känner till det fördolda. Det här måste vi tro om Allah subhanahu wa ta'ala. Och man får inte sätta någonting vid Allahs sida och tro att till exempel en människa kan göra någon av dessa saker: ge liv eller ta liv, eller kan styra över skapelsen, göra en frisk och så vidare. Utan allting är i Allahs händer. Den andra formen av tawhid, av monoteism och trosuppfattning, är att man måste tro på tawhid al-uluhiyya och tawhid al-ibada, som det också kallas för. Monoteismen om att Allah ensam förtjänar dyrkan. Man får inte dyrka någon annan än Allah. Och det här har vi betonat om och om igen, att då Allah var den som skapade allt och han inte har någon partner i detta, så är det endast han som förtjänar dyrkan. Och ingen annan än honom förtjänar dyrkan. Och vi sa det är helt logiskt att man dyrkar skaparen och inte skapelsen. Varför ska man gå och dyrka någonting skapat för? Och vända sig bort från skaparen. Det här är helt fel. Utan den som vi skapar är endast Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi dyrkar inte någonting från hans skapelse. Och det spelar ingen roll hur bra och hur fin denna skapelse än är. Om det är en profet. Vi dyrkar inte Muhammed sallallahu alaihi wasallam eller Jesus alaihi salam. Vi dyrkar ingen profet. För de dyrkade själva Allah. Vi dyrkar inget kors. Eller helgon. Eller grav. Eller Buddha staty. Eller solen eller månen. För allting är skapt. Och allting är under Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi sa att det här är det viktigaste som finns i islam. Att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det var därför han skapade människorna och jinnerna. För att se vem som kommer dyrka honom. Och vem som kommer att vända sig bort från dyrkandet av honom. Och vi sa det var därför han sände böcker och sände bud. Allt för att se vem som ska lyda honom och vem som ska vända sig bort från honom. Och den största synden är att dyrka någonting annat än Allah. För synder som vi har nämnt innan begår man antingen mot sig själv. Man skadar sig själv. Om man dricker eller knarkar. Eller man skadar sina medmänniskor. Om man stjäl eller slår. Men vad gäller kyrk, månggudadyrkan, så gör man orätt mot sin skapare. Och vilket fel är större än att göra orätt mot sin skapare? Det är utan tvekan det största felet man kan göra. Och folk talar mycket om rättigheter, djurens rättigheter och barnens rättigheter och så vidare. Men vem talar om Guds rättigheter? Han accepterar inte att man ska dyrka någon annan vid sidan av honom. Så det är det största felet som människan kan begå. Att dyrka en staty eller ett kors eller en profet och så vidare. Och det är det som är så vackert med islam. Att det är alla profeters budskap. Dyrka endast en gud. Och dyrka ingenting vid sidan av honom. Och det är även, roligt nog, det första budordet i Bibeln. Och ändå så finner vi folk som säger att de följer Bibeln, men de dyrkar tre gudar. Och säger att han är en. Så islam är väldigt lätt. Dyrka en gud. Och dyrka den guden som alla profeterna dyrkade. Och alla profeterna kallade till detta. Och sen, vad gäller tron på Allah, så ska man också tro på Allahs vackra namn och attribut. Allah har väldigt många namn och han har väldigt många attributer. Och det finns ingenting som liknar honom. Det finns ingenting som liknar hans majestät. Han är den allsmäktige och den vackraste. Han är ljus. Han är den evige. Han har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Han är den som ger liv och tar liv. Han är den helige. Han är konungen. Han är den barmhärtige, den förlåtande, den kärleksfulla och så vidare. Och vi tror också på hans attribut, att han har rest sig över sin tron. Att han har händer, men absolut inte som människans händer. Och han har också ett ansikte, men som inte liknar människornas ansikte. För det finns ingenting som liknar våran skapare subhanahu wa ta'ala. Så man måste tro på dessa namn och attribut. Alla namn som har nämnts i Koranen och Sunnan. Och man får inte förvränga dem. Förvränga deras mening. Och säga att de betyder någonting som de inte betyder. Utan vi säger vi tror på dem. Men exakt hur Allah är, det vet ingen. För ingen har sett honom. Utan folk kommer endast att kunna få se honom i nästa liv. Och som jag har sagt innan, så är det den största belöningen som människan kommer att få. Är att få njuta av att se Allah subhanahu wa ta'ala i paradiset. För om vi kollar på jorden så ser vi så mycket vackert. Växter och djur och vad som finns i havet och så vidare. Så hur vacker är då inte skaparen som har skapat allt detta? Det går inte att föreställa sig. Och vi ber Allah om att få njuta av att se hans vackra ansikte i paradiset. Och sen Så kommer den andra punkten, som är att man ska tro på hans änglar. Och vad gäller hans änglar, så är det en skapelse som är skapt av ljus. Allah skapade änglarna av ljus, han skapade människan av jord, och han skapade jinnerna, alltså demonerna, av eld. Så denna skapelse, änglarna, är också en mycket otrolig skapelse. Och de är otroligt många. Endast Allah vet deras antal. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när han åkte upp på himlafärden, så såg han Baitul Ma'mur, det här huset där änglarna dyrkar Allah, som ligger över Kaaba, över Mekka. Och han sa att det finns 70 000 änglar som går dit varje dag och ber, och de kommer aldrig tillbaka. Så om det har varit så här från början, från begynnelsen, hur många änglar finns det då? Det går inte att föreställa sig. Och han nämnde också att himlen är så full med änglar att varje armslängd eller handslängd finns det en ängel som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Så det går inte att föreställa sig hur många änglar det finns. Och de har självklart olika uppgifter. Det finns de änglar som till exempel har fått uppgiften att komma med uppenbarelsen, som ängeln Gabriel, Jibril. Och så finns det de änglarna som har fått uppgiften att ta hand om regnet, alltså vädret, och växtligheten och så vidare, som till exempel Mikael. Och Israfil är en annan ängel, och hans uppgift är att blåsa i hornet, eller trumpeten, eller basunen. Och som ni vet, innan domedagen, och då domedagen kommer, så kommer denna ängel Israfil att blåsa i basunen, och alla människor som finns kvar kommer att dö. Och sen kommer han att vänta så länge som Allah vill och blåsa en gång till, och då kommer alla människorna att återuppstå. Och så finns det Malakul Maut, dödsängeln, som har hand om att ta människors själar. Och sen finns det Munkar och Nakir, de änglarna vars uppgift är att förhöra människan i graven och fråga dessa frågor som vi studerar: vem är din herre, vem är din profet, och vad är din religion? Och så finns det också de änglarna som vakar över människor. Varje människa har änglar som vakar över henne och skriver ner det hon gör. Så det finns otroligt många änglar, och de har olika uppgifter. Och vissa är bättre än andra. Och utan tvekan så är den bästa ängeln Jibril alayhi salam, som de lärde sig, och Mikael och så vidare. Och änglarna, en viktig punkt vad gäller änglarna, är att de endast gör det som Allah har beordrat dem till. De är inte olydiga, och de är inte högmodiga. Och det finns ingen fallen ängel eller ängel som har trotsat Gud. Det här är fel. Utan Satan, Iblis, han var ingen ängel. Han har alltid varit en jinn. Men det sades att han var så duktig och en så bra och from människa att han fick vara med änglarna. Men han vägrade att lyda Allah och göra sujud till Adam, så blev han utvisad från paradiset och förbannad fram till domedagen. Och änglarna är inte heller, som vissa tror, små bebisar som flyger omkring med pilbågar. Och de är inte heller nakna män och så vidare, som vissa säger. Eller är flickor, som vissa tror att de är flickor, utan de har inget kön. Och de äter inte och dricker inte och sover inte och så vidare. Sen kommer tron på böckerna, skrifterna. Och här, det finns skrifter som har nämnts i Koranen och i Sunnan. Och dessa skrifter är cirka 5 stycken. Det är Koranen, det är Injil, den boken som Jesus fick. Och det är Taurat, boken som Moses fick. Och det är Zabur, boken som profeten Dawud fick. Och Suhuf, Ibrahim och Musa, de skrifterna som gavs till profeten Ibrahim och Moses också. Dessa 5 måste man tro på. Och man måste tro att Allah har uppenbarat dessa skrifter, och de heter på detta sätt. Men så finns det också skrifter som Allah har uppenbarat som vi inte känner till. Och då tror vi generellt att Allah har uppenbarat en skrift till varje profet eller varje sändebud. Han har uppenbarat en skrift till varje sändebud. Och det spelar ingen roll om vi känner till vad den heter eller inte. Utan det viktiga är att vi tror på att Allah har uppenbarat skrifter. Men vad som också gäller här är att man tror att Koranen är den sista skriften. Det är den sista och det är den som upphäver alla andra skrifter. Koranen har upphävt Bibeln och Gamla testamentet, boken som Moses fick och så vidare. Så de böckerna gäller inte längre, utan den enda boken som gäller är Koranen. Och den kommer att gälla fram till domedagen. Så om man söker vägledning, då ska man söka det från Koranen. Och det är inte passande för en muslim att han sitter och söker vägledning i Bibeln eller i Gamla testamentet. Och det var även en av sahaba som sa ett mycket fint uttalande. Han blev arg på någon sahabi som ville läsa Bibeln. Och han sa och frågade om kristna frågor. Han sa: hur många gånger har ni sett en kristen eller jude som kommer och frågar oss frågor om vår religion och söker vägledning av oss? Aldrig. Så varför ska vi som har sanningen för? Vi har fått en oförändrad boken uppenbarelse från Allah. Varför ska vi gå och söka vägledning i deras böcker? Det är helt fel. Och som vi vet så är deras böcker inte ens bevarade. Boken som Moses fick har blivit förändrad. Och boken som Jesus fick har också blivit förändrad och finns inte kvar. Den bibeln som finns idag är inte den bibeln som Jesus hade. Och ett enkelt bevis på det är att de kristna teologerna själva säger att det finns inte två manuskript av gamla bibeln som överensstämmer med varandra. Och det finns cirka 5000 manuskript. Och de är alla olika. Så hur kan man lita på en sån här bok? Men en till sak vad gäller böckerna, tron på böckerna, är att man ska inte heller, om till exempel någon från bokens folk, kristen eller juden, kommer och säger någonting, att det till exempel är förbjudet att göra si och så, och det har nämnts i Bibeln att man får inte stjäla, och han nämner någon berättelse eller någonting, då ska man inte säga att det här stämmer inte. Utan man säger: vi tror på Allah och hans sändebud och den här boken som vi har. Så de säger så här: om någonting inte går emot islam, då säger vi bara: vi tror på Allah och hans sändebud. Och vi säger inte att det är fel eller rätt. Självklart så är det rätt att man inte får stjäla. Men att säga att det är från Gud, från Allah, Allahu alam, det vet vi inte. Men om det är någonting som går emot Koranen, då är det någonting som vi inte accepterar. Och vi säger att det här är absolut inte från Gud. Som sjuka saker som man definitivt förstår att det är förändrat. Att det här inte är Guds ord. Det står till exempel i Gamla testamentet att Noah, profeten Noah, att han söp sig full och låg på gatan typ, och så kom hans söner och de såg hans privata delar när han låg på gatan. Det här är någonting som inte alls passar en profet att vara i det här tillståndet. Eller ännu värre, det står att profeten Lot bodde uppe i bergen och han hade två döttrar, och de sa: det finns inga män här, om våran far dör så kommer vi inte få några barn. Så de planerade att supa honom full för att sen våldta honom. Och det här är någonting som är helt absurt och någonting som inte alls passar profeterna. Och det står också att de gjorde det. Så Allah al-musta'an. Och det står andra sjuka saker, som att Jakob skulle ha brottat ner Gud. Och saker som är helt liksom, vem som helst förstår att det här kan inte vara från Gud, utan det är folk som har ändrat på detta. För många av de här sakerna passar inte ens en rättfärdig människa att göra. Så vad ska vi då säga om Allahs sändebud och profeter, som är de bästa av människorna? Hur kan de ha gjort såna här skamliga saker? Och vissa, de säger också att profeten Salomon lämnade religionen. Han lämnade religionen då han begick magi och så vidare. Och det här är också helt falskt. Hur kan en profet lämna religionen? Nej. Och självklart, tron på Allahs böcker och den sista av dem, Koranen, nödvändiggör även att man tror på Koranen, att man följer den, man agerar på den och att man kallar folk till den. Ja, och sen kommer tron på profeterna och sändebuden. Och samma sak gäller här. Det finns de som har nämnts i Koranen och Sunnan, och det finns de som inte har nämnts. Och de som har nämnts i Koranen och Sunnan är ungefär 25 stycken. De har nämnts med namn och de måste man tro på. Och den första av sändebuden är Noah, är profeten Noah. Och den sista av dem är profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och även Adam var en profet. Så det finns också de som vi sa som inte har nämnts, som Allah säger i Koranen, att han har sänt ett sändebud till varje folk, till varje nation. Så vi tror på att det finns otroligt många sändebud, men de som vi känner till vid namn är cirka 25 stycken. Och de bästa av dessa 25 är Mohammed, Ibrahim, Isa, Jesus, och Musa, Moses, och Noah, profeten Noah. Det här är de fem bästa, de kallas för Ulul Azm, de som hade stark vilja. Och de kom alla med samma budskap. Det är också någonting som vi måste tro på. De kom alla med samma budskap, att folk ska dyrka Allah och inte dyrka någonting vid sidan av honom, och att man ska vara god mot sina medmänniskor, inte stjäla och ljuga och så vidare, och inte heller vara ond eller dålig och olydig mot sina föräldrar, och andra goda egenskaper som de har kommit med. Vi tror också att profeterna var människor. De var inte några liksom övernaturliga skapelser, utan de var vanliga människor. För om Allah vill vägleda människan, så sänder han någon som är från människan. Och det är inte logiskt att Allah ska skicka en ängel som ska komma ner och lära oss hur vi ska vara och säga ni får göra så och ni får inte göra så. För då skulle folk säga okej, men du själv har ju inga behov, hur kan det vara lätt för dig att säga? Så Allah har sänt människor som också lever upp till det de kallar till och visar att det är möjligt att praktisera religionen och att hålla sig borta från det som är förbjudet. Och sen kommer tron på domedagen, den sista dagen, den dagen som det inte finns någon dag efter, och den är 50 000 år lång. Den dagen då alla människorna kommer att återuppstå till världarnas herre, och de kommer att stå till svars för allt det de har gjort. De kommer få se deras gärningar framför dem, och deras gärningar kommer att vägas i vågskålarna. Om vågskålarna blir tunga, så kommer han att få framgång och gå till paradiset. Och om de blir lätta och fulla med onda och dåliga gärningar, så kommer han att slängas i helvetet. Och människan kommer också på den dagen att få sina skrifter, de böckerna där hans gärningar har skrivits ner, antingen i sin högra hand eller sin vänstra hand bakom ryggen. Och om han tar dem i sin högra hand, kommer han att få framgång. Och den dagen kommer alla att belönas, och ingen kommer att bli orättvist behandlad. Och sen kommer folk att få gå antingen till paradiset eller till helvetet. Och den dagen kommer alla att återuppstå så som Allah skapade dem första gången. De kommer att återuppstå nakna och barfota, och de kommer inte heller att vara omskurna. Och Aisha, hon sa, men vadå? Kommer inte männen att kolla på kvinnorna och motsatsen? Han sa nej, dagen är så hård och så allvarlig att folk inte kommer bry sig om det. Den dagen kommer folk att fly från varandra. Solen kommer nära och det är varmt, och alla tänker på sig själv. Alla försöker bara fly och rädda sig själv. Så man måste förbereda sig för den dagen. Och det här omfattar också tron på paradiset och helvetet, att de redan är skapta. Och det omfattar också tron på vad som händer i al-barzakh, vad som händer då människan dör och hamnar i al-barzakh, som ungefär betyder en slags vänteanstalt, där personen kommer vänta fram till domedagen. Och där sker också saker som har med nästa liv att göra, antingen straff eller belöning. Och det måste man då tro på. Och sen det sista är att man tror på ödet, att Allah har bestämt allting. Och att tro på ödet omfattar fyra saker. Man tror att Allah alltid har känt till allting. Allah har alltid, i all evighet, känt till allting. Och det här är mycket otroligt. Att Allah innan skapelsen, miljoner, miljoner, miljardtals år, alltid har känt till exakt vad som kommer att ske. Och de säger han har vet allt som har varit, allt som är och allt som kommer. Och hur saker skulle vara om de fanns, som inte ens finns. Allah vet exakt allt. Det finns ingenting som Allah inte vet. Vi sa han vet vad människorna tänker, hur många hårstrån de har, hur många blad det finns, hur många grässtrån, hur många sandkorn. Allting vet Allah subhanahu wa ta'ala. Och han har alltid vetat det. Och sen så skrev han ner allting. Som det sades i en hadith, inna Allah kataba maqadir al-khala'iq qabla yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Att Allah skrev ner ödet. Han skrev ner allting som kommer att ske 50 000 år innan det att han skapade himlarna och jorden. Så skrevs allting ner i den här boken som kallas för Al-Lawh al-Mahfud. Den bevarade boken. Så han visste allting. Det är den första. Det andra att han skrev ner allting. Och det tredje är att han ville allting. Allt som har hänt och allt som kommer att hända vill Allah att det ska hända och att det ska ske. Och ingenting händer utanför Allahs mashia, Allahs vilja. Och sen det fjärde är att han har skapat allting. Alltså han har vetat, skrivit, viljat och sen har han skapat och liksom satt allting i verk. Och de här fyra sakerna måste man tro på vad gäller ödet. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.